för att lyssna till honom. Och det hon gör, det går emot samtidens förväntningar och konventioner. Hon gör inte det som förväntas av en kvinna. Nämligen sköta hushållet och förbereda maten. Hon tar rollen som en aktiv lärjunge. Hon söker sig till Jesus. Marta däremot, hon slukas av de praktiska uppgifterna. Och vi inser ju ganska snart att hon har tagit på sig för mycket. Det är värt att notera vad hennes upptagenhet gör med henne. Bibeln är så psykologiskt insiktsfull. På bara några rader så fångas en slags beskrivning av ett tillstånd. Martas upptagenhet, den gör henne ensam. Hon tycker att Maria bara har lämnat henne att själv ta hand om allt. Hon känner sig ensam. Hon upplever det som att ingen ser henne. Det är så hon upplever sin situation. Och hennes ensamhet gör att hon känner sig missnöjd, irriterad. Hon sprider ju en negativ atmosfär runt omkring sig. Hon går runt och pyser frustration. Och den här frustrationen, den drar och sliter i henne och gör henne stressad. Och inte minst så gör det henne väldigt anklagande. Hon anklagar ju alla runt omkring. Hon anklagar Maria för att vara nonchalant. Och hon anklagar Jesus för att inte bry sig. Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Alltså upptagenheten distanserar henne från både sin syster och från Jesus. Hennes iver att göra gott håller på att knäcka henne. Den här mängden av arbetsuppgifter, överflödet av saker att ordna upp påverkar henne negativt och gör henne stressad. Wilfrid Stinnesen, den fina katoliken, har sagt väldigt kärnfullt så här att så snart vi börjar stressa så tappar vi kontakten med verklighetens djupdimensioner. Vi fladdrar runt, vi blir ytliga, vi blir missnöjda, irriterade, frustrerade. Vi anklagar andra och vi hamnar i ganska mycket av en upplevelse av ensamhet. Och det här ser vi lättare hos andra. Men jag har tänkt i veckan, den här predikan är ju till mig. Och kanske att den är till dig också. Marta, hon vänder sig till Jesus och så lägger hon orden i hans mun. Säg nu till henne, alltså sägs, hon vill diktera för Jesus vad han ska göra. Men Jesus, han svarar inte som Marta väntade sig. Han gör inte som hon ville. Han gör ju inte alltid det. När vi ställer frågor till Jesus och förväntar oss att han ska svara som vi själva har bestämt, det händer gång på gång faktiskt i Bibeln. Så överraskar Jesus. Han vänder på saker och ting och lyfter fram ett annat perspektiv. Jesus, han överraskar. Han säger inte till Marta att men självklart ska jag och Maria hjälpa till. Nu kommer vi. Han säger inte det. Och det är inte så att Jesus inte hör vad Marta säger. Han hör. Han är lyhörd, men inte bara för orden. Han ser också till hjärtat. Och med värme och vänlighet så säger han till henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Han sätter fingret på Martas problem. Hon är stressad av allt hon har att ordna med. Hon bekymrar sig och oroar sig. Stress hänger ihop med rädsla. I stressen finns en rädsla av att inte hinna bli färdig. Att inte orka. Det finns en rädsla i stressen av att misslyckas. Jesus gör inte livet enklare för Maria på det sätt som hon själv hade väntat sig. Han säger inte att ja, men det är klart vi hjälper till. Nej. Jesus, han vänder på perspektiven och så utmanar han den stressade Marta att göra precis som Maria. Släpp vad du har för händerna. Slappna av. Sätt dig ner med mig en stund. Ja, men jag hinner inte. Det är så mycket. Maria, Marta, sätt dig ner en stund. Ja, men är det inte ett slöseri med tid när jag har så jättemycket att fixa med? Marta, Marta, sätt dig ner med mig en stund. I sin fina bok klassikern Vägvisare så skriver Magnus Malm så här. Att ingenting kan vara viktigare för en kristen eller en kristen ledare än att älska Jesus. Ja, vi hänger med kanske. Och så säger han, att vara Jesus trogen och av hjärtats lust fördjupa min relation till honom är det enda jag överhuvudtaget ska koncentrera mig på. Amen. Stämmer det? Som pastor i en kyrka är det enda jag överhuvudtaget ska koncentrera mig på att fördjupa. Men hallå, stämmer det här? Är det inte lite ensidigt? Måste vi inte också lägga upp en budget och planera? Och så var det där med att barnrummet behövde städas också. Och pappret till kopiatorn. Vi tänker, jag hinner inte fira gudstjänst den här veckan. Det är så mycket. Jag hinner inte med min morgonbön eller kvällsbön. Lyssna, det Jesus säger, det är inte att vi ska sluta upp med att betjäna andra. Bry oss om de vi har omkring oss. Att vi ska sluta att styra upp det vi behöver göra i vår vardag. Alldeles innan den här texten, det som kommer precis innan, det är liknelsen om den barmhärtige samarien. Och den slutar med orden, gå du och gör som han. Vad gjorde han? Den barmhärtige samarien, till skillnad från prästen och leviten, så brydde han ju sig om den där misshandlade mannen. Han lyfte upp honom och han bar honom inte själv. Han fick på något sätt åka på åsna, eller var det inte så? Han tog honom till en plats där han kunde bli omhändertagen, till ett värdshus. Och dagen efter tar han fram 2 denarer och säger till värdshusvärden, sköt om honom och kostade mer ska jag betala på min väg tillbaks. Gå du och gör som han. Poängen i det Jesus säger till Marta är inte att vi ska sluta bry oss om varandra. Att vi ska låta praktiska uppgifter bara få förbli ogjorda. Det är inte poängen. Det är Jesus, och det här, lyssna, det här tror jag är hjärtat i det Jesus vill säga. Det han vill göra att han vill hjälpa Marta till ett hållbart liv. Ett hållbart liv till Guds ära. Och då finns det en sak som är viktigare än allting annat, menar Jesus. Och det är att leva i gemenskap med honom själv. Botemedlet mot stress som Jesus pekar på, det är bön. Enkelheten i det kristna livet handlar om att överlämna sig själv med allt det jag är och har i Guds händer. Marta, vänd dig till Jesus. Sätt dig ner en stund. Öppna ditt hjärta för Gud. För Guds närvaro, för Guds frid, för Guds nåd. Det kommer att göra dig gott. Det kommer att ge ditt hjärta frid. För i hans närhet, där stärks vår tro. Där vaknar hoppet till liv. Där upplivas kärleken. Och Jesus säger, kom till mig, alla ni som är nedtyngda, som inte får till det, som inte räcker till. Kom till mig och lär av mig. När vi står inför massor av saker som behöver fixas så funderar på, vad ska vi börja med? Vad kommer först? Vad är viktigast? Vad är nödvändigt? Jesus radikala vägledning är att bara ett är nödvändigt. Bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Om vi bara bläddrar fram en sida så möter vi inte en stressad kvinna utan en man som tycks var nedtyngd utav ett slags habegär. Han är också en frustrerad person. Och han vänder sig till Jesus och säger anklagande så här: mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Alltså, säg till honom att han inte bara kan tänka på sig själv, utan bry sig om oss andra. Säg till honom att dela arvet med oss. Alltså en arvstvist. Här är det syskon som inte drar jämnt. Och där pengar har ställt till det. Säg till min bror. Hör ni likheten? Här är ännu en person som vänder sig till Jesus, lägger orden i hans mun och förväntar sig att Jesus ska göra som han själv vill. Och svara på ett sätt som jag tycker är lämpligt. Men återigen, Jesus, han vänder på saker och ting. Och så säger han: se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Istället för att säga, såklart ska vi vara generösa. Vi ska dela med varandra. Så vände sig Jesus till mannen. Han hör inte bara orden, han ser in i hjärtat. Och han säger med värme, men också med en fasthet: akta dig för all slags girighet. Akta dig, se upp för allt habegär. Vi läser texten ifrån Lukas kapitel 12. Det är ett litet längre stycke, men att bara lyssna till Jesus gör oss gott. Så följ med. Någon i folkmassan sa till honom, alltså Jesus: mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom: människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Och sen sa han till dem: se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ta överflöd på ägodelar. Och så berättar han en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett mycket god skörd. Och han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Ja, men så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Och sen säger jag till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: din dåre, i natt ska din själ avkrävas av dig. Alltså dumheter, du kommer ju att dö i natt. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Och så sa Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten. Kroppen är mer än kläderna. Betänk korparna. De varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada. Och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen, imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte efter vad ska ni äta, dricka, oroa er inte. Allt detta söker eller jagar hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver detta. Nej, sök hans rike så ska ni få det andra också. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Så sälj vad ni äger, ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når, där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Akta dig för all slags girighet. En annan ingång, ett annat perspektiv på det här med enkelhet. Jesus varnar för viljan att hela tiden vilja ha mer. Och det han säger är, tänk inte bara på dig själv. Samla inte bara skatter åt dig själv. Sträva inte bara efter att du ska ha det bra och kunna ta det lugnt och luta dig tillbaka. Varför då? Jo, Jesus menar med tyngd att glädjen i livet handlar inte om ett överflöd av ägodelar. Det handlar om relationer. Det handlar om kärlek. Det handlar om vänskap. Med Gud och med varandra. Bekymra er inte, säger han, till den här mannen som hade en tvist med sin bror om arvet. Och han säger det till de andra som hörde på. Se på fåglarna, lär av dem. Se på blommorna. Gud tar hand om dem, menar Jesus. Er himmelske fader vet vad du behöver. Vila i det. Lita på Gud, på Guds omsorg, på hans löften. Och den förtröstan kommer att väcka en förnöjsamhet i ditt hjärta. Det Jesus säger är att du klarar dig med en mindre ryggsäck. Och vi undrar oroligt, hur ska det gå? Hur ska vi klara oss? Som ledare i kyrkan kan man undra, hur kommer det bli att gå för kyrkan? Och då säger Jesus, det här är en märklig vers som är inslängd i sammanhanget. Men ord som jag tänker kan vara riktade till dig som är ledare för någon grupp i kyrkan. Till mig som pastor, till vår församlingsledning, till dig som församlingsledare. Var inte rädd, du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Ord som gör att axlar kan sjunka. Det är Gud som bygger sin församling. Och det han beslutar kan ingen rucka på. Var inte rädd. Andas in den friden. Låt den friheten få fylla dig och också väcka en frimodighet. Enkelheten vi längtar efter handlar om att överlåta och överlämna sig själv till Gud. Med all vår stress, med all vår oro, med allt det vi har, det vi är stolta för och det vi ofta gömmer undan kanske. Överlämna oss och lita på att Gud förmår ta hand om våra liv och våran värld. Jesus uppmanar oss idag, så tänker jag, att vi likt Maria får välja att vara med honom. Och i en värld som är så full av stress och oro som vår, så finns det kanske ingenting som är viktigare än att faktiskt stanna upp. Att inte bara rusa på, utan att släppa det vi har för händerna. Slappna av och sätta sig ner en stund med Jesus. Vi ska alldeles strax be, och jag skulle vilja inbjuda dig att vara med i den bönen på ett särskilt sätt. Och kanske att du som känner att du har baxat runt på den här tunga ryggsäcken, du skulle behöva släppa den. Det finns det du behöver bära på, men det ryms i en mindre ryggsäck. Så om du vill, så får du där du sitter gärna sluta dina ögon och blunda, och så ska vi göra en böneövning tillsammans. Slut gärna dina ögon och blunda, och så kan du om du vill knyta din hand riktigt hårt, så hårt du bara kan. Och så låter du den ligga i ditt knä en stund, som hårt knuten. Rejält knuten. Och så får du själv tänka in så här att dina knutna händer kan få symbolisera de bördor som du bär. Kanske att det är någon annans börda du bär på. En nära vän. Det kanske är någon i din familj som du håller krampaktigt om. Någon som skulle behöva uppleva Guds kärlek. Kanske Guds helande. Eller så är den här knutna handen en symbol för de bördor som är dina egna. Kanske minnen som får dig att knyta sig i magen. Kanske att det handlar om oro inför framtiden. Kanske att dina knutna händer symboliserar de bördor som kommer av stress och hög arbetsbelastning. Eller så är det någonting helt annat. Men vi tar en kort stund och du får nämna för Jesus vad det är som tynger dig. Och till Jesus får vi komma och till honom får vi överlämna våra bördor. För det finns en som är starkare och bättre på att bära våra bördor än vi själva. Jesus säger, kom till mig. Kasta era bördor till mig och jag ska ge er frid. Så om du vill så kan du få öppna din hand och vända den upp och ner. Och den öppna handen kan få ligga i knät. Och dina öppna händer, de talar om att du släpper taget om det du bär på. Och att du med öppna händer också får ta emot det Gud vill ge. Och vi dröjer kvar i den här bönen. Och jag, Lena, Alexandra och Veronica, välkomna fram. Tack att vi får överlämna oss till dig, Jesus, med allt det vi är och har. Tack att du hör inte bara våra ord, du hör också hjärtat och du ser hur vi har det på insidan. Tack för att du vill leda oss in i ett liv i frihet och enkelhet. Och tack att den enkelheten, den börjar hos dig. Så när vi nu Jesus går in i avslutningen av vår gudstjänst så vill vi avskilja den här lovsångsdelen. Och vi ber att du helige ande skulle vara närvarande. Möt med oss. Tack att vi får tala med dig Gud om våra liv och du talar in i vår verklighet. Om den väg som du vill leda oss på. Amen. Vi står upp tillsammans och så kan den som vill röra sig lättare. Det finns en böneplats här framme där du kan tända ett ljus och be att Guds ljus ska få lysa in i ditt liv. I vår värld. Finns det också förebedjare, personer i vår gemenskap som är här och gärna ber med dig idag. Det är en fantastisk förmån att få bli bedd för. Ta vara på den. Så oavsett var du är, var vi står, så får vi sjunga med i lovsången och så får vi be till den Jesus som ser oss, hör oss och som talar in i våra liv.